Är ni alla ännu en gång hjärtligt välkomna till ett slashat.se, din machete teknikdjungeln med mig Jesper och min gode vän Tommy, i vad som eventuellt skulle kunna vara det första någonsin slashat-avsnittet som inte är ett temaavsnitt men som ändå är inspelat lite utanför live-tiden, den vanliga tisdagar 19.30 och framåt. Tommy, varför sitter vi här inte på tisdag?
Ja, alltså man får ju inte svära i radio, så jag svär på engelska. Det kallas för clusterfuck. Och det är att vi har rört till planeringen något så fantastiskt, så vi kunde tyvärr inte bena upp den här härvan av planering och kunna köra imorgon. Det är en av de få tillfällen, faktiskt första någonsin, som vi väljer att köra dagen innan då, utan vår älskade livechat med oss. För att det gick inte att antängla helt enkelt. Så är det ibland, Jesper. Man får leva med det.
Japp, och vi får väl utgå från, vi har ändå meddelat snyggt på livesidan här att det har utgått den här veckan. Men vi kommer ju ändå se till att sakerna finns, så att man kanske kan gå dit och kika själv ändå på tisdag och chatta för alla de andra som dyker upp där när skolan är stängd, så att säga. Vad vet jag. Men en sak är säkert, Tommy, vi hoppar inte över en vecka med Slash, att vi har
aldrig
spelat in det lite i förväg. Och det tycker jag är tillräckligt okej.
Och sen ska vi nämna att det är måndag då, så när Epe säger på tisdag så menar han imorgon, som är efter då ni redan har fått avsnittet, om ni förstår. Det är väldigt rörigt det här. Så att vi pratar om framtiden helt enkelt.
Oh, vi gillar framtiden.
Fräckt, det är därför vi tycker om teknik också naturligtvis. Och det är det ni ska lyssna på nu ungefär en timme framöver. Det är slashat.se. Vi är en teknikpodcast. Vi går igenom russinen från teknikkakan under veckan som har gått. Den här veckan har det varit väldigt mycket spännande saker. Nästan bara positiva saker, Jesper. Och så lite ledsamhet över Afrika och en tyrann som är där nere. Och en YouTube-film som onekligen har klättrat på alla charts över världen. Vi ska prata om det naturligtvis. Har du någonting, Epe, som du känner att det här... Ja, jag vet vad du kommer säga nu.
Jag
hade väl förra veckan egentligen?
Ja, vad var det? Jag tänkte på det precis här nyss, att den senaste veckan så har vi spelat in fler slashat-avsnitt än någonsin. För det här är ju då tredje slashat-sittningen vi gör, från om man räknar från tisdag förra veckan. Men så självklart, iPad 3 eller The New iPad. Det är lite det här Ullevi-grejen. Nya gamla, nya iPad är alltså presenterad, och det ska vi såklart gå in på. Sen ska vi också ta reda på varför det är dumt för militärer med hemlig position att geotagga bilder på ny stridsutrustning till exempel.
Ja, det skulle jag kunna berätta redan nu, tror jag, utan att vi går till det ämnet. Mm. Vi väntar på det. Och vi ska även säga hej till alla er på YouTube som tittar, med att vi även, det här spelas in precis som vanligt, det är bara att det är ett dygn innan, så vi har video, vi har ljud, vi har allt som vanligt, men tyvärr ni är live-lyssnare som älskar att vara där varje tisdag 19.30, nästa vecka så blir det dubbelt så bra, det lovar Jesper.
Och det finns en stor förtjänst med att ha titta på det här i videoläget just nu, och Tommy, du kan ju inte se det här i och med att vi inte har publicerat det här riktigt ännu, men den som är uppmärksam här ser att min stol har inget hål.
Dun, dun, dun.
Den är fräsch.
Fräsch. Och ni som undrar vad Epe egentligen pratar om där, så har vi ett långtgående diskussion. Varje gång vi får in nya lyssnare så undrar de alltid varför Jesper har en söndrig stol. Och varför hade du en söndrig stol, Jesper?
Katten tycker den är rolig att klösa i helt enkelt. Så. Och så fort vi pratar om våra lilla ödmjuka donationssida så här, så tycker alla att stolen är den vi ska först ta hand om, så att vi ser propra ut i bild. Men det är ju YouTube-tidsålder nu, då får man sitta och sända lite video- och radiopodcast med en lite trasig stol. Eller tydligen inte, för nu är det fixat.
Så, men för ni hade väl en teori om att ni lät katten riva bara på den stolen, och det funkar ju. Men kommer han fatta nu att han inte får riva på stolen, eller får han riva sönder den här också?
Jag har inte kommit så långt än. Vi har inte satt oss ner och haft det snacket, jag och Gary.
Från en tv-serien?
SpongeBob.
Så heter den, ja.
Snigen Gary.
Som Gary.
Mm. Ja, men. Off topic.
Men det är så vi jobbar här på Slashat. Men nu är det dags att gå igenom förra veckans poll, och den kan jag ta.
Det känns som någonting du bör ta.
Yes, mitt under pågående uppvärmning egentligen till förra veckans show så meddelade Google då att de byter namn på Android Market till Google Play. Och då hade vi ett väldigt kort ämne. Det var inte ens ett ämne, det var för showen så att säga, i showen. Där jag bara nämnde snabbt att det hade hänt. Den här veckan har vi ett ämne där jag berättar lite mer om det. Men frågeställningen var i alla fall förra veckan: Android Market har bytt namn till Google Play. Vilket föredrar du? Inte helt otippat, så 80% av er tyckte att Google Market var ett bättre namn, medan 20% av er valde att det skulle vara Google Play. Och det är väl lite drygt, med snabb huvudräkning, ja, drygt 200 röster den här veckan. Ska vi spara våra åsikter, Jesper, tills vi kommer ner till mitt ämne? För där får vi en chans att prata just om detta.
Tycker jag vi gör.
Bra, då kan du berätta lite om veckans boll, som förmodligen kommer handla om iPad, va?
Det kändes som vi nästan måste köra den. iPaden är ju så pass stor just på tabletområdet. Och det var ju livat här i chatten under förra veckans sändning. Och våra lyssnare är ändå generellt intresserade. Även om det är en hatkärlek, eller om det är en kärlekshat, eller om de bara är fanboys, eller om de bara hatar. Vi undrar helt enkelt om du där ute, vare sig du har den eller inte, kommer köpa eller möjligen då uppgradera till den nya iPaden. Ni får tre alternativ, de två klassiska, absolut och absolut inte. Sen finns det som är lite vanligare i just Apple-sammanhang, att man hoppar över en generation. Så ni har även ett tredje alternativ, att nja, jag väntar nog till nästa. Så får vi se där ute vad ni tyckte om deras nya pryttel helt enkelt.
Yep, och vad vi tycker kommer väl egentligen nu då, lika gärna, va?
Ja, det är väl lika bra att gå rakt på sak.
Hopp.
Ska vi börja med, ja, vi kan börja med att prata för den som satt out. Jag vet inte vad svenska översättningen blir på det. Men ni som missade livesändningen under förra veckan. Det är alltså en ny iPad presenterad som inte heter iPad 3 eller iPad Hård, utan den heter bara iPad, eller kallas The New iPad. Och vi gissade väl oss till att förmodligen kommer den heta bara iPad i framtiden och uppdateras likt iMac, MacBook Pro, MacBook Air. De heter ju inte MacBook Air 1, 2, 3, utan den kommer förmodligen bara heta iPad.
Vi får se. Allt utom iPhonen egentligen, kan man säga.
Ja, det är vissa. Jag har läst många artiklar som även tror att det här är deras nya döpningsplan, så att även iPhonen kommer att heta iPhone bara nästa gång. Det är den som lever får se. Men en sak i alla fall självklart och säker, och det var väl nästan redan givet innan, och det är att vi får en Retina-skärm. En extremt högupplös, det är nästan 3 megapixel på den där skärmen, ska vara tydligen oerhört trevlig. De har även pimpat kameran lite till 5 megapixel. Det skulle nog vara, om jag förstod Tim Cook rätt, samma kamera som sitter i iPhone 4 som nu har hittat in. Jag antar att de ville boosta den lite för att få skärmen. Och man kan ju inte ha en så fin skärm och en dålig kamera, då är det trist. Får vi hoppas att den levererar på den punkten. I övrigt så var det en snabbare processor, A5X, som det hade snackats om tidigare. Det är en tvåkärnig processor, ingen quad-core som det snackades om. Däremot, något som debatterades lite under livesändningen här, att det var quad-core graphics. Vilket vissa påstod att något sånt finns inte, men det tyckte vi att det borde väl absolut finnas. Och säger de att de har det, så får vi väl utgå från det. Men i alla fall, snabbare och bättre och nyare helt enkelt. 1 GB RAM. Har jag också hittat in, har man lyckats lista ut. Kommer kosta lika mycket som den förra versionen. Och komma i samma smaker i 16 gig, 32 gig, 64 gig. Alltså ingen 128 gig som vissa av ryktena sa. 3G har den fortfarande, men nu också 4G LTE-stöd. Och det har orsakat en del frågetecken och lite bristfällig information som har publicerats här och var, så ingen visste till slut någonting om vad som gällde. Men nu verkar det i alla fall klarlagt att det här är 4G så som det används i USA. Jag har inte riktigt fullt grepp på hur just LTE ser ut, men LTE kan köras över ett visst antal band, och medan USA kör över några av de här banden, så kör Europa över de andra banden. Och det är ju redan ett nätverk vi har börjat bygga och byggt på i cirka 3 år. Och iPaden har bara stöd för de här banden som används i USA, vilket gör att du inte får 4G enligt vad vi i Sverige anser vara 4G i den här nya iPaden. Utan vi är fast på 3G helt enkelt. Och det enda som presenterades utöver det var en del appar som fick en liten boost. iMovie fick en liten boost. iPhoto flyttade väl in också. även till iPhonen. Och så naturligtvis det ryktena sa, en Apple TV av lite fetare slag som nu även ska fixa 1080p. Och ett litet pimpat gränssnitt på den också. Det var lite delade meningar i chatten om huruvida det såg så bra ut eller inte. Men ändrat har de i alla fall gjort. Så Tommy, spontant sådär, vad kände du?
Bra, alltså intressant teknisk uppgradering av iPaden. Jag tycker att det är spännande att ha så extremt hög upplösning på en sån platta. Det har nog jag har ju aldrig gjort innan, och jag imponeras över den tekniska framgången med det. iPaden som sådan, jag äger en iPad, men jag är inte speciellt, jag använder inte den som jag trodde jag skulle använda den, kan jag nämna. Pratade lite om det i liveshowen förra veckan, eller live-rapporteringen där då, att jag köpte den för jag trodde verkligen jag skulle ligga i sängen och slösurfa, eller jag skulle kolla lite mail, eller jag skulle ha den vid soffan och sådär, men jag använder den egentligen uteslutande att skicka YouTube-material och Spotify till hemmabiosystemet liksom, så att det är som en jättestor fjärrkontroll egentligen med AirPlay då, till XBMC. Så att för min del så är det en helt ointressant uppgradering, eftersom jag inte använder iPaden överhuvudtaget som den ska användas, så ser jag inget poäng att skicka ut mer pengar liksom på det. Men om man använder iPaden och tycker ettan är lite trög eller tvåan är lite trög, så att den är snabbare, det är bättre skärm och bättre batteritid, och eftersom 4G inte funkar i Sverige som det sägs då, så är ju det inte heller en selling point för mig. Så att nej, jag är ljummen faktiskt. Jag kan ju berätta vad jag röstade då i förra veckan. Nej, i veckans poll, men det säger jag inte än då naturligtvis, men jag kan nästan räkna ut med rompen då, men jag kommer rösta. Men bra, alltså, jag tror alla Apple eller Mac-talibaner är supernöjda med en bra uppgradering, och alla som har någonting emot det kan ju gnälla över det med 4G, men i det stora hela tycker jag det var en jättebra release faktiskt.
Ja, jag kan väl instämma med, jag tycker att de har uppgraderat på de punkter. Jag vet inte hur många fantastiska, jag menar, de kommer ju aldrig kunna slå själva introduktionen av iPad när man har en helt ny produkt, utan de gör ju små förbättringar allt eftersom, och jag tycker ändå med en sån skärm att de pushar lite för gränserna vad som är möjligt, och det får väl anses berömvärt. Och samtidigt tycker det är självklart att man kan liksom aldrig få samma wow med en ny produkt, eller som när man presenterar en helt ny produkt som sen visar sig bli framgångsrik. Men de punkterna som det har funnits någon lilla minsta kritik runt, med möjligen undantag för mjukvaran, tycker de har adresserat. Sen om det är en 4-kärnig eller 2-kärnig processor, det har jag ju som tidigare sagt inte brytt mig så mycket om. Jag tror att det här är en alldeles utmärkt uppgradering om man har haft en etta och är väldigt nöjd och tycker den är slö. Lite som jag har gjort mig av med min etta, för jag tyckte den blev lite trött till slut på senaste iOS-versionen. Hade jag haft en tvåa idag så hade jag inte varit lika övertygad om uppgraderingsviljan. Det är lite som det här 3G-3GS-steget. Och så att om en 3GS så kanske det var svårt till och med att gå över till en 4. Så att, ja, men det är ju också därför vi har det här valet i pollen, med att man väntar till en generation. För det verkar ha varit ganska så genomgående bland Apples produkter, att man skippar en version, sen hoppar man på, och så håller man på så. Håller ner utgifterna också.
Jag kan ändå tycka att det är ingen S-uppgradering egentligen. Alltså en iPhone 4 till 4S, det var ju lite bättre det, lite bättre det. Här är ju ganska stora grejer ändå, tycker de har klämt in. Alltså 4G LTE i USA, plus också den nya skärmen. Jag tycker att den är helt värdig att vara en nästa version. Men som du säger, har man en 2a så tror jag inte man behöver kanske inte kasta sig över trean i Sverige i alla fall, med tanke på att vi saknar LTE. Och klart, det skulle kunna vara skärmen i och för sig när man tänker på det. Om man kollar film och sånt så kanske det kan vara värt de här extra ljudsnittapparna att se det är äkta HD så att säga.
Problemet är väl om man har en 2 och känner att nej, jag väntar den, och så ser man den här skärmen och sen måste gå tillbaks, så kanske det blir lite så då ser pixlarna extra stora ut, jag vet inte.
Inte omöjligt. Sen ska vi nämna också lite kort att de har även sänkt priset på 2an med 1000 lapp på alla tiers. Så att jag tror den billigaste kostar 3,995 tror jag. Någonstans där.
Jag tror det är 3,6 till och med kan man få en 2 för. Och vad gäller release-datum på det där, den släpps i USA nu här på fredag den 16. Och den ska släppas i Sverige den 23.
Men vi kan... Vi kan egentligen säga att redan idag så är det 2-3 veckors leveranstid om du beställer den i USA. Så att jag vet inte om de har åsidosatt ett visst antal för europeiska marknaden. Men om de först ska jobba av den amerikanska efterfrågan så kommer den nog bli försenad i Sverige. kan jag så tänka mig.
Ja, och den går faktiskt inte förhandsboka i Sverige just nu. De har inte ens en egen svensk sida på apple.se, utan pekar mot det samma innehåll som på den amerikanska, och det enda som framgår är att coming soon. Så att den som är sugen på en, det är nog bäst att vara lite tålmodig faktiskt.
Ja, eller åka över till USA och hämta den. Men även där så ska den tydligen vara slutsåld, och där står amerikanerna i kö då till butiken. Så att den som väntar på något gott kommer att få den till slut.
Så är det, absolut.
Så är det. Sen, det, Nej, tar du Jesper, varsågod.
Nej, domarna först.
Okej då. Så när ska du börja? Hej!
Så, förkyld. Nu har domarna fått prata. Ja, då är vi väl klara med det ämnet.
Tror det. Jag är förkyld, ska jag också klämma in här. Därför jag låter lite konstigt och ibland mutar och nyser av mig. Så det kan bli ett äventyr för att jag ska kolla på YouTube idag. Och se mig vara förkyld. Det är så det är ibland, Jesper.
Ja, men vi gör det här i ur och skur, i hälsa och sjukdom.
Enda gången jag missade var när min dotter föddes. Då kände jag att det kan vara okej.
Det är okej.
Då är man förlåten.
Absolut.
Yes sir. Ja, du har fortfarande en app på mig helt enkelt. Jag har faktiskt glömt av.
Just det, det har också tills nu. Tills det är nu. Sant. Ska vi häckla det lite vid tillfälle?
Det får man. Jag ska prata spel, Jesper, som mitt första ämne.
Ja, trevligt.
Jajamensan, det är nämligen som så här att Diablo 3 ligger om dörren. Jag har tyvärr inget release-datum, men Blizzard gick ut i förra veckan och berättade då på sin blogg att Diablo 3 är på väg att släppas. Men, ett men här nu då, att PvP-delen inte kommer att vara en del av första släppet, så att säga. PvP betyder ju player versus player och är typ spelare mot spelare varianten av det. Anledningen säger de att de inte är nöjda med PvP-delen som den ser ut just nu, och de känner att de vill inte försena kampanjen, alltså single player-delen, längre. Alltså single player och kooperativ-delen som i sig är i princip färdigställda enligt Blizzard själva. Så och de som är kanske lite mer negativa över detta menar då på att det är ett sätt för Blizzard att tjäna mer pengar om PvP-delen eventuellt blir som en betalbar expansion som kommer framåt vintern. De som är positiva och kanske mer single player och co-op-spelare tycker att nej, who cares, det kan komma senare som DLC eller digital downloadable content. Vad står DLC för, Jesper?
Det hade jag hoppats att du skulle ha koll på.
Digitally downloadable content tror jag det stod för, men det är ju DDC då. Skitsamma, ni förstår vad vi menar, att man köper den i efterhand då på något vänster. Det som kommer att finnas med i PvP-delen är olika tematiserade arenor, achievements, personligt progressionssystem och ett funktionellt matchmaking-system. I princip det man kan förvänta sig av PvP. Ni som är jätteförbannade på Blizzard, tänk så här att ni får ju en chans att spela singleplayen och kooperativt och ändå komma in i det och få känsla för det, så ni alla står på samma punkt när en väl multiplayer eller PvP släpps. Jag tänkte att vi skulle börja med lite spelnyhet, Jesper. Vi har för lite spelnyheter i den här showen.
Det är sant. En liten fråga där till en som inte spelar så mycket Blizzard-spel. Är Diablo mer att betrakta... Jag säger så här, det lilla jag vet om Blizzard, för det är de som gör StarCraft också, va?
Ja, och World of Warcraft.
Ja. StarCraft 2.
Och Vikings, Lost Vikings.
Men om vi tar StarCraft 2. Det verkar ju uteslutande handla om PvP.
Just det.
Är det syftet med det spelet?
Ja.
Är det som Battlefield att det är multiplayer-biten som är huvudingrediensen?
Ja, det skulle jag väl säga.
Och kampanjen är för ensamma människor utan vänner.
Ja, precis. Nej, men jag tror att alltså, kanske med StarCraft 1 när de släppte det så kanske kampanjen hade en större plats. Men att multiplayer-delen blev så extremt populär, för att det släpptes ju för 2000 år sedan och då fanns ju knappt multiplayer som vi har det idag. Men det hittade ut så mycket via LAN och allting, StarCraft 1. Och sen i Brood Wars så blev det ännu mer populärt med Battle.net och allting. Så att till StarCraft 2 så tror jag att multiplayer-delen hade ett större fokus för Blizzard än kanske single player. Vad anbeträffar Diablo så har det alltid varit ett single- eller co-op-spel. Det finns ju lite, jag tror det är patchades in när Battle.net kom, att du kan köra liksom PvP också. Men jag vill säga att det är mer single-player-fokus på Diablo 3 då.
Ja, det var min fråga här. Om Diablo-serien har någon sorts historik att vara lik StarCraft och med det lilla sättet av StarCraft, hur mycket det handlar om PvP, att då hade man ju varit rejält besviken.
Ja, men det ska man nog inte vara. Det är klart, de som har sett fram emot att spela PvP Diablo 3 och kanske körde väldigt mycket tvåan mot varandra, det är klart de blir lite besvikna, men jag tror att alltså, Blizzard hade ju inte valt att splitta på PvP och singleplayer om det vore så att det vore som StarCraft, att det är jätteviktigt att få med det. Då hade de väntat på att släppa det, så att, jag tror Blizzard själva ser det här mer som ett singleplayer-spel. Har vi fel så får ni jättegärna mejla eller gå till forum.slashat.se och be oss shut the fuck up. Vi gillar sånt. All interaktion med er.
Det är nu man märker att den här chatten är så värdefull. Ja, faktiskt. Som är snabba och hjälpa så vi kan rätta oss själva innan mailbombandet påbörjas.
Yes, sir. Ja, det kan jag också nämna då att eftersom vi inte har någon chatt med oss så kanske det blir väldigt mycket fel i den här showen. Och det får ni leva med.
Ja, det är så det ligger i sakens natur. Det är ju vi som gör radio.
Till och med det. Ska vi gå vidare, Jesper?
Det kan vi göra. Jag tänkte prata lite om webbaserad fildelning.
Mm.
Det är kanske inte så många som vet vad är det för någonting. Eller jag tror det är ganska många som vet det. Men säger jag mega upload så vet väl de flesta som håller sig hyfsat uppdaterade med nyheter ungefär vad det handlar om. Det är ju nu 2 månader sedan Mega Upload stängdes ner, det stora bolaget utav, vad heter han? Kimble.com.
Kim.com.
Och då, precis när det här stängdes ner så var det ju väldigt mycket skriverier om den här sortens tjänster då. Det är det som är webbaserad fildelning. Du laddar upp dina filer via en webbläsare och sen delar du länkar. Många liknande aktörer blev lite rädda av det här, för det var ju lite vilda västern när han plockades här, och jag vet inte om de körde honom till USA till slut. Men vissa stängde helt enkelt ner sina tjänster av ren rädsla. Men majoriteten av de lite större aktörerna som konkurrerade med Mega Upload, de såg till att finnas kvar och de tuggade vidare. Och även om användandet av de här tjänsterna sjönk under en kort period, folk som laddade ner blev väl också lite oroliga, så har det sedan börjat öka nu igen och är uppe i samma nivå som när Mega Upload inte var nedstängt. Mega Upload hade ju en ganska så stor kaka utav den här marknaden. De hade 25% innan de stängdes ner, och de här ska ju då distribueras om till de andra nätverken. Störst vinnare så här långt verkar Putlocker vara, som har gått från en marknadsandel av 6% till 28% på 2 månader. De har all anledning att fira med lite bubbel. RapidShare som låg på 8% har tagit sig upp till 15%. Och sen finns det hur många aktörer till som slåss om lite små procent där också. Men just webbaserad fildelning står för cirka 25% av all piratkopieringstjänster som existerar där ute på nätet. I konkurrens med till exempel BitTorrent eller Direct Connect eller Newsgroups. De använder folk det fortfarande.
Mm, det är tydligen väldigt populärt. Det heter någonting typ så här TDZ eller något sånt där, att det är väldigt automatiserat newsgroup-biten, men det har fått sig en liten uppsving kan jag i piratvärlden på senare tid.
Känns ändå som de lever lite mer i det fördolda än folk som tankar saker från Pirate Bay.
Ja, det tror jag också faktiskt.
Yeah. BitTorrent-trafik förresten, de ligger ganska så stadigt, varken ökar eller sjunker, utan där laddas det ner lika mycket som innan, så den har inte brytt sig så mycket om det är lite prestige också i vilken tjänst man använder, och kör man en torrent via en privat tracker så ser man ner på de som använder Pirate Bay, och använder man Pirate Bay så ser man ner på de som använder webbaserade typ RapidShare nedladdning, och Newsgroups ser ju ner på allihop, och Direct Connect, de säger ingenting, de sitter ju i fängelse allihop för de åker ju dit varandra. Men sen är det så att de här webbfildelarna är ju faktiskt inte bara för piratmaterial, utan det är ganska så mycket legalt material som hamnar där numera. Och det har att göra med att väldigt många företag har större och större filer de behöver dela inom sitt nätverk eller ut till externa parter. Och det är, nu skrev jag faktiskt inte ner vad bolaget som undersöker sånt här heter. Men de har fått fram siffror på att 92% av alla företag i hela världen har någon form av webbaserad fildelare. Där räknar de i för sig in också till exempel Box.net eller Dropbox. Tillsammans med de här tjänsterna. Men webbaserad fildelning är i alla fall här för att stanna och ökar helt enkelt. Både totalt och inom just piratkopieringen trots den här stora nedstängningen. Webbaserad fildelning, Tom, är du lite som jag blir lite allergisk så fort jag får en webbaserad en länk till ladda ner sprändade filer och sånt?
Jag skulle vilja säga som så här, i mitt professionella jag så använder jag det ganska ofta faktiskt, med till exempel part Tyskland och sånt där, och ska skicka en stor fil på 90 megabyte, och de kanske inte är så där jättetekniskt bevandrade, alltså inte tyskar generellt då, utan mina kollegor i Tyskland. Och då är YouSendit en underbar tjänst som jag har lärt dem att använda. De är supernöjda, det funkar skitbra liksom, så länge inte det är affärskritisk data eller personuppgifter och sånt där naturligtvis, som man var försiktig med. Men så att jag, alltså i mitt privata liv, så mitt professionella liv, så definitivt där används webbaserad fildelning legalt naturligtvis. Privat och även illegalt så har jag inget intresse alls för webbaserad fildelning. Jag vet inte ens vad jag sen skulle börja söka någonstans om jag skulle vilja ladda någonting illegalt. Det skulle vara Putlocker då tydligen.
Ja, precis. Jag är precis lika clueless som dig på den här fronten. Det verkar, inte för att jag sysslar med fildelning, men det känns som ett extremt besvärligt sätt att få tag på data.
Eller fildelning sysslar vi båda med, fast inte illegal sådan, kan man väl säga.
Nej, men det är väl därför jag är lite allergisk mot de här tjänsterna, för även när det är material jag är berättigad till, så tycker jag att det är fortfarande ett bökigt sätt. Eller så är det att jag är så fruktansvärt Dropbox-indoktrinerad. Jag föredrar att dela filerna den vägen, för att det går snabbare. Jag behöver inga konton eller någonting, och skicka länkar, och länken går inte sönder för att de klickar på den en gång, och finns inga begränsningar i övrigt.
Nej, men det kan jag tänka mig just med Dropbox där, men det gör man interfacear med folk som är lite mer tekniskt bevandrade, som förstår konceptet med Dropbox och installera och konton och allting.
Nej, men bara plocka ut en länk alltså.
Att du lägger länken där, okej. Ja. Men åt andra hållet blir det svårt om de vill skicka en fil till dig.
Det är sant.
Som det är för mig då, att de ska skicka någonting de vill skicka till varandra. Så lärt mig hur man sippar ihop allting, en mapp. Och sen så skickar de till mig.
Ja, nej, men det har kanske ett utrymme på marknaden. Jag vill tro, utan att på något sätt innovera här på något sätt, att det borde finnas ett enklare sätt att få folk med tekniktummen mitt i handen att kunna dela filer utan den här tjänsten.
Alltså, jag har ju visst förhoppning inför Windows 8, hela SkyDrive-tänk och allting. Att typ en Dropbox-liknande klient automatiskt byggs in i Windows. Så har du Windows 8, så har du din live-e-mail som du bara kan uppge. Att min kollega i Tyskland då, att han bara kan säga att jag har det och det att live.com. Och så automatiskt så är det ju redan klart. Han kan bara lägga de filerna i den mappen i Windows-datorn, och så dyker den upp hos mig. Det tror jag, och även OS X kommer göra samma då med iCloud-variant. Det är jag helt övertygad om.
Det är jag villig att hålla med om. Det ser ut som alla vill upp i molnet. Och när G-Drive väl dyker upp, om den finns, så det känns som det här är ett utrymme de vill finnas på allihop. Och det är nog bara så att vi har inte riktigt nått dit än. Så.
Men om man ska säga lite, så tror jag ändå att den tjänsten som kommer att vinna, det är Windows inbyggda och Apples eller OS X inbyggda. För att för en som inte är bevandrad med teknik, så är det lite klurigt att få dem att installera Dropbox och förstå hela konceptet med att det du lägger där och så. Men det ska finnas som en del i utforskan liksom, färdigt och klart. Då är det nog lättare att övertyga.
Ja, för en som inte är intresserad av teknik eller datorer, så finns det ingen programvara, hur bra den än är, som kan konkurrera med något som redan finns där från start.
Ja, men precis. Och som följer ett vanligt mönster för dem, att du tar en fil och lägger i en mapp. Liksom. Det förstår de. Då får vi hoppas i alla fall.
Vi får hoppas.
Ska jag gå vidare i livet?
Tycker jag.
Yep, lite lätt fördjupning då i det som blev Google Play under förra tisdagen. Det var nämligen så då att Google meddelade att Android Market is no more. Hello Google Play, som de kallade det för. Google Play är en ny tjänst som binder samman egentligen Google Music, Google Movies, Google Books och Android Market då i syvende och sist. Intressant nog så är det som Apples iCloud, så ser Google Play till att alla appar, böcker och musik och som du har köpt och synkroniseras heter det på svenska, till alla anslutna enheter, och den ska även hålla koll på vart i filmen du pausade eller boken och fortsätta titta och läsa på en annan enhet. Det tycker jag personligen låter väldigt intressant och är någonting jag skulle vilja prova framöver. Tyvärr ser vi ju så olyckligt lottade i Sverige att varken movies, books eller books finns, men music och movies finns inte i Sverige och i Europa än, utan bara i USA. Men det kan väl tänkas komma till oss en vacker dag. De meddelar också att de har inte infört några nya nyheter i sitt användaravtal för Google Play, utan det är samma avtal då som man har godkänt redan. Sen så har också kommit lite nyheter på senare tid då, att Google börjar hota lite utvecklare. Det låter kanske mycket värre än vad det är, men det är helt enkelt så att de börjar pressa app- och spelutvecklare på att de ska använda Google Wallet när de tar betalt för appar. Det finns många appar som har förbigått Googles krav för att få vara i Android Market, numera då Google Play. Borde veta då. Så måste du använda deras betalningstjänster när du tar betalt för appen. Många appar är ju gratis för nedladdning och sen så måste du betala via PayPal till exempel för att få tillgång till mer tjänster. Och det är just sådana appar då som Google gör en liten crackdown emot. Utvecklarna tror själva då att anledningen till det här är att Google vill förenkla konsumenternas betalningar och såklart att höja sina egna försäljningssiffror och kompensera höga kostnader. Kan tyckas dåligt så här att de tvingar folk gör det, men från början så står det ju klart tydligt i avtalet att du får inte använda externa betalningstjänster utöver våra för att få vara i våran market, och det är ju egentligen samma i Apple App Store också, va?
Ja, precis.
Så att, ja, där fick du ganska mycket nyheter, men det var väl egentligen, vi har diskuterat mycket om market och play, och då kan vi faktiskt gå in på veckans poll då, vad vi har röstat. Så kan du börja så kan jag harkla mig, Jesper.
Ja, alltså jag klickade ju för Android Market. För jag tycker Google Play är ett udda namn. Många hängde upp sig på just det här Play. Att vadå Play? Att det passar inte in. Jag förstår precis hur de tänker. Men blev också lite nyfiken på varför det nu heter Google Play. När det har med Android att göra. Man har ändå skapat Android som en egen produkt. Även om Google ligger bakom det. Varför vill man plocka hem det? Ska det alltid bli mer Google på sikt, tro? Nu gick jag lite ifrån ämnet här. Men
det är okay.
Jag gillar inte det nya namnet. Jag tycker Play är en stretch för att täcka in de sakerna. Då är market klart bättre.
Tror du att Google en vacker dag kommer att sluta kalla sina Android-telefoner för Android-telefoner och kalla dem för Google-telefoner kanske?
Inte omöjligt, för varför ta bort Android på ställen?
Ja, det är sant. Alltså, de har ju verkligen jobbat in den här Android-roboten och namnet Android ganska ordentligt. Så visst, jag är på ditt spår. Jag röstar också att jag föredrar nog market. Dels nog för att jag är så van med att det kallas market, men för att det kändes mer logiskt att gå till Android Market för jag har köpt en Android-telefon. Jag behöver inte gå till Google Play för att jag köpte en Android-telefon. Det känns som att kopplingen var så mycket bättre. Om inte alla telefoner är till Google Play Phone i framtiden. Det låter ju för jäkla dåligt. Sen ska jag också nämna det att man hör mycket i nyhetsrapportering att folk säger Android om Android. Det heter inte Android. Det heter Android och inget annat. Även i Sverige. Det är inte så att vi översätter Google till någonting annat för att det låter annorlunda på svenska. Som Google. Google.
Det skulle vara för att Android finns som ett svenskt ord på. Som är Android, men det är en annan sak.
Den heter den, precis. Detta, alltså, det är ju ett produktnamn som Sony eller som vad som helst. Så kallar det du för Android och inte Android. Är ni med, ja? Tack för det.
Och mejlen också skickar vi till Tommy med skällsord om ni inte håller med sen. Så inte jag blir indragen i det här.
Nej. Forumet, där kan ni skälla på mig hur mycket ni vill. Jag gillar att bli skälld på. Det gör jag inte, jag tänker efter. Men jag kan ta det.
Du kan ta det. Okej.
Sen andra nyheten, Jesper, det är väl liksom ingen brainer egentligen. Så här ska du göra, och gör du inte det så tycker jag att de kan bota ut dem. De får 30 dagar på sig att ändra i appen, och gör de inte det så är det smisk på bara stjärten.
Ja, nej, de får göra som de vill. Sen tycker jag, för Google Wallet har väl fortfarande inte stöd för PayPal, va?
Nej, och det vi har ju du haft en liten backside story om, vill jag minnas ett tag sedan. Att de försökte poacha anställda från PayPal.
Ja, precis. Det blev en riktig fallout där under ett tag. Men jag kommer inte ihåg hela storyn där nu. Men jag tycker fortfarande det är synd, för PayPal är ändå en av de, om inte den största, förutom kreditkorten då, betalningstjänsterna på nätet.
Och sen tror jag också att många, du och jag där ibland, använder ju PayPal som någon form av prepaid-konto. Här lägger jag in 500 spänn, det har jag för dumma köp på nätet den här månaden liksom. Appar och lite på eBay och sånt där liksom. Och det är synd att inte Android Market stödjer det, för att många tror att dra sig lite för att lämna ut ett Visakort. Även fall det är Apple eller Google spelar nog ingen roll. Och då kan det ju vara skönt att man faktiskt kan lämna ut ett PayPal-konto som kanske inte är lika värdefullt för dig. Och ni förstår vad jag tänker. Så att, nej, jag tycker det är jävligt synd. Men det har ju snackats ganska mycket om att det ska komma PayPal-stöd i Android. Framöver, vi får se. Kanske om Play då får PayPal-stöd. Vi får se. Take us vidare, please.
Ja, då måste vi ju prata lite om de här geotaggade bilderna i militären. Det är ju så att geotaggning blir ju allt populärare bland oss privatpersoner, kreti och pleti. Varenda fotoapp på din smartphone idag kan geotagga. I princip varenda app kan geotagga din bild. Vilket, för den som inte vet vad det är, helt enkelt lägger in information i bilden du har tagit om var den är tagen. Vissa programvaror har möjlighet att när du importerar bilderna så kan du på en karta se till exempel var bilderna är tagna. Det funkar ju bra för oss privatpersoner utan saker att dölja. Fungerar inte riktigt lika bra när militären drabbas av problem där soldater eller annan personal med privata prylar tar en bild på till exempel som 2007 när de i fientlig miljö någon tog lite bilder på deras nylevererade stridshelikoptrar och på något sätt publicera de här bilderna. Detaljerna är lite otydliga här. Men bilderna publicerades med information om var de var tagna. Och The Bad Guys lyckades ta sig dit och skicka lite granater och paja några av helikopterna.
Men vilket land var detta i?
Ja, det är amerikanska. Så det, jag vet inte, Afghanistan kanske?
Mm. Okej. Okay. Irak.
Var de där 2007? Ja, kanske de var. Jag hänger inte med i alla krig. Vet du.
2007 var det definitivt Irak. Men även Afghanistan också för den.
Vi säger en av dem. Ja. Detaljerna här är faktiskt förvånansvärt luddiga. Men de finns... ni får kolla länken i chatten. Eller i show notes helt enkelt. Men ja, de bombade sönder de här grejerna. Och amerikanska armén tyckte att det här var inte alls bra. Och har nu publicerat en artikel till sin personal. Där de helt enkelt varnar allihop för att använda några som helst positioneringstjänster. Speciellt på deras privata enheter. För... de har ett problem med att de kan inte kontrollera all sin personals privata prylar, även om de skulle vilja. Däremot har de också insett att skulle de totalförbjuda det här så skulle de skapa sån badwill inom militären att de vågar inte göra så många militäranställda upprörda helt enkelt. Så istället så har de nu tagit en approach där de först och främst varnar för att använda de här grejerna. Men också jobbade lite på möjligheter att se nyttan i att ha såna här saker. Att militärer som till exempel är ute på uppdrag kan använda det för någon sorts internt bruk där det kan användas till någon fördel. Och de håller ju också nu på att utbilda personal i vilka möjligheter och begränsningar, eller vad det här kan, hur det kan påverka själva krigsföringen. Ett exempel är till exempel Egypten här med sociala medier har verkligen blandats in med kanske inte så mycket geotag, men det är egentligen hela det sociala och uppkopplingsmöjligheterna idag som de ska få in i hur man ska kriga helt enkelt. För det är inte det gamla bara skicka 20 000 gubbar över kullen och panga loss. Nu är det lite mer taktiskt än så. Då måste man ta in såna här saker för att det finns väldigt mycket information om väldigt många människor så fort de har avancerade prylar och det bör man självklart ta tillvara på och definitivt inte bannlysa prylarna om de kan använda sig något extra värdefullt helt enkelt.
Mm. Jag skrev en liten kommentar här att du skrev att det blir populärare och populärare. Jag kan tycka att det är lite... alltså, man vet ibland inte riktigt när man tar en bild med sin mobiltelefon vad som loggas med bilden och vart man är någonstans och allt. Jag kan tycka att ibland så framgår det inte riktigt. Ibland jag twittrar ut bilder som tar med positionen precis där jag är. Vilket kanske inte alltid är önskvärt. Det behöver inte vara för att det finns något bus på gång. Utan det kan vara så att jag tog en bild på förmiddagen och sen är jag någon annanstans på eftermiddagen. Och så säger jag att här är jag vid Golden Gate-bron och så sitter jag på flygplatsen. Alltså incheckningen sker på flygplatsen att det är där, men bilden är tagen tidigare på dagen och det blir liksom fel. Folk frågar att men du är inte där. Nej, men jag var där förut, if you fattar.
Men då är det för att du taggar ditt tweet, inte din bild.
Ja, precis. Ja, men jag menar på att just geotaggingsprincipen kryper in i alla appar, hela mobiltelefonen. Man vet aldrig riktigt vad för data som skickas med när man trycker på publish eller submit. Så jag kan väl tycka att alltså, inom militära organisationer så borde det vara ganska, ganska strikt med detta. Sen förstår jag deras approach som du pratar om där, Jesper, för deras personal. Men det här är ju jävla slarvigt. Speciellt om man geotackar en ny flotta med helikoptrar som sen kör motors på och pajar. Det är ju inte alls okej.
Okay. Inte helt okej.
Okay.
Nej. Jag får väl hoppas de först och främst hoppas väl att de slutar kriga överallt och världsfred och sånt. Men om inte det funkar så hoppas det går bra.
Ja. Och sen, den positiva spinnen på det här, det är också väldigt bra då att vi som civila och även nyhetsmedia får en ganska bra insyn i just hur krig funkar när soldaterna själva dokumenterar vad som händer både med bilder och tweets och annat. Det gör ju kriget mer transparent. Jag menar, man jämför första Gulfkriget mot det andra, så vet vi ju betydligt mer om hur det gick till det andra kriget och hur många civila offer det var och så, till skillnad mot det första, när det var, ja, när var det? Var det 90 någonstans liksom? Och då var det ju egentligen internet blackout. Det fanns ju liksom ingen data att få tag på, förutom från traditionellt kontrollerad amerikansk media som NBC och CNN och Fox News och allting. Det här året så har ju man kommit ut filmer på LiveLeak och annat där soldaterna själva har filmat övergrepp, till exempel Abu Ghraib-fängelset. Uttalar säkert det där fel. Men sån där data hade vi aldrig fått om det inte vore så att de smugglar med sig faktiskt mobiltelefoner och kameror och sånt i fickan. Så att jag är all for it. Krig ska vara mer transparenta om de ens ska finnas överhuvudtaget.
Det var ju väldigt tydligt när du och jag delade lägenhet här för en 10 år sedan när vi satt och käkade middag och zappade förbi någon kanal. Någon livesände helt plötsligt ett stort anfall.
På Bagdad var det, när de körde den här Shock and Awe-kampanjen och bara bombade sönder halva Bagdad. Så hade jag gått spagett och köttfärssås och tittade på.
Ja, det var lite otippat.
En viss surrealism var det. Det var ju, var det SVT som sände live från Al Jazeera var det, va?
Ja, precis.
Så att, det är freaky faktiskt. Men ännu en gång, jag trodde att det är bra med sån typ av transparens i krig. Och apropå transparens, Jesper.
Ja, låt höra.
Ja, men Kony 2012 är ju någonting som ni garanterat har hört. Det är väl egentligen den stora snackisen den här veckan. Så snabbt kort, för er som har missat och undgått det här, så handlar det egentligen om att ett gäng dokumentärfirmor i USA har gjort en dokumentär som ska spela på att du ska göra någonting egentligen. Och vad du ska göra är att skapa medvetenhet runt en afrikansk krigsherre eller warlord som heter Joseph Kony. Den här mannen ligger på, jag tror han ligger på första plats över internationella brottmålsdomstolen i Haag. Han har dödat tiotusentals människor, han kidnappar barn på löpande band som har sen tvingat att bli soldater i hans armé. Innan jag går in på kritiken över den här kampanjen, så ska du säga så att den här mannen är mänsklighetens avskum på alla möjliga sätt, och jag menar, man skulle förmodligen göra världen en tjänst om man inte fanns kvar i världen, och i och för sig mot dödsstraff, men ni förstår principen i alla fall. Det finns inget gott runt den här mannen överhuvudtaget, och det är den här kampanjen anspelar på. Det är en organisation som heter Invisible Children som gjorde en 30 minuter lång dokumentär om just den här personen, och de hade det, och den är, alltså, dramaturgiskt är den extremt bra gjord. Man har med ett barn, alltså filmar en son som är typ 5 år som hela tiden förklarar vad som händer på barnspråk. De har afrikaner som flydde från Kony som man följer, och de har även Invisible Childrens då agenda och mål vad de vill uppnå. Och det här skapade jättemycket medvetenhet. Jag tror det var bland annat på Reddit då som det började den här kampanjen. Var det Mashable?
Okay. Mashable.
Mm. Mashable. Men jag har ju följt Reddit-sidan och jag är en redditor. Och idag så har väl närmare 75 miljoner sett den här filmen på YouTube. Och det är bara YouTube-statistik då. Så att man räknar alla kopior av filmen, Vimeo, nedladdningar, publika visningar i skolor och annat, så kan det säkert vara uppåt 100 miljoner människor som har sett den här videon då, 30 minuter långa. Eller startat, ska vi säga, om vi inte har sett hela, på drygt 6 dagar. Så det är anmärkningsvärt, och man kan säkert studera också det här ur ett social media perspektiv senare liksom, vilket genomslag det här har fått. Syftet med videon är egentligen ett, och det är att man den 20 april, mars var det kanske?
April.
Mars, Jesper?
April.
Ska gå ut och göra en illegal kampanj som handlar om att sätta upp affischer runt om i din hemmastad. Det här är en väldigt traditionellt klassisk svensk princip som används, till exempel SSU och MUF och sånt där, liksom att man gör illegala affischeringar runt skolor och sånt. Dels för att det är lite busigt och lite farligt, och att det inte är helt okej att göra det liksom. Men då affischerar man för något politiskt budskap, men här då ska man affischera för medvetenhet om Kony. Så långt är ju allt bra. Sen då, dagen efter, så kom ju backlashen av hela den här kampanjen när det blev stor medvetenhet, och det var ju just det att vilka är egentligen de här Invisible Children som drar in hutlösa mängder pengar i donationer då i bakflödet på den här kampanjen egentligen. Och det är väl egentligen där då, det var faktiskt Reddit som började gräva i deras siffror, för att det här är alltså en stängd organisation, Invisible Children, som inte på något sätt visar sina böcker, som det kallas för. Att de visar inte sin finansiella inkomst och utgifter och sånt där. Men de har lyckats gräva fram det i alla fall, och då visar det sig att knappt en tredjedel av alla intäkter de får går till direkta insatser i Afrika. Resten av donationerna som går in till dem går till att utgöra filmer, att resa runt, och det här, det börjar bli väldigt, väldigt hairy, och varför man ens ska överväga, man ens ska donera till den här organisationen. Och det är att de understödjer Ugandas armé, som kanske kan vara en av de mest brutala arméer i världen, som gör sig skyldigt såväl tortyr och mord på obeväpnade demonstranter till exempel. Och de är väldigt öppna med det, Invisible Children, att de vill att Amerika ska gå in med militär och döda den här mannen, Joseph Kony. Och frågan är, innan man donerar pengar, man ska klart skapa medvetenhet om Joseph Kony. Nu pratar jag också om vad jag tycker personligen. Man ska skapa medvetenhet om den här mannen, för att han ska inte finnas kvar, om man säger så. Han ska inte kunna få göra det han gör i alla fall. Han ska som absolut minst tas till internationella brottmålsdomstolen i Haag och dömas för sina brott mot mänskligheten. Men sen ska man kanske vara lite mer försiktig just om organisationen Invisible Children. Och ska man donera pengar, så ska man donera till Doctors Without Borders eller liknande. Alltså etablerade organisationer. Det finns något internationellt organ som betygsätter sådana här föreningar, och Invisible Children får bara 2 stjärnor av 4 när det gäller transparens, för att få se då. Invisible Children har å andra sidan, för att försvara dem lite också, lagt upp lite mer finansiella uträkningar på deras sida och bemött mycket av kritiken. Så att det finns båda sidor av varje mynt, ska sägas. Men de har ju en god avsikt i alla fall, Jesper, som det verkar.
Ja, jag har ju sett videon och har läst på. Jag har såklart inte all fakta runt det här, men jag kan tycka att mycket av den här kritiken är lite obefogad på många vis. Det jag har störst problem med är att folk tycker att det är så låg summa pengar som går till direkt, alltså ner till Afrika för att hjälpa där. Jag tycker det är beundransvärt att några pengar överhuvudtaget går dit, för deras syfte är ju inte egentligen att vara de som är på plats och hjälper. Deras syfte med hela den här kampanjen går ju faktiskt ut på, det är inte bara den här 20 april-grejen, utan vad det handlar om är att USA har ju redan skickat trupper dit, och om folk glömmer bort att han finns, så kommer de snart dra tillbaka det, för att så länge inte folk pratar om det, så är inte politiker intresserade av att få folkets stöd genom att göra någonting åt det. Och tanken är då att vi inte ska glömma honom, för halva kampanjen är ju Make Kony Famous. Att alla ska veta vem man är. Och jag kan tycka att visst, 32% kanske går ner dit. Men, och Amnesty kan du också donera till. De jobbar också mot Kony. Men de har ändå fått sådär 100 miljoner människor att veta vem Kony är på 6 dagar. Och bara det är värt rätt mycket som inte kan räknas till pengar som går ner till Afrika. Kan jag tycka. De har ju fortfarande gjort mer. Jag menar, Amnesty har funnits hur länge som helst. Jag visste inte vem Kony var. Men nu vet jag det.
Och det håller jag helt med om, och de är ganska tydliga med det, att deras mål är egentligen bara, som sagt, att göra han känd. Jag tror inte, jag har sett videon men jag inte kollat så noga, för jag visste inte vad det var när jag började titta på den för en vecka sedan, knappt en vecka sedan. Men jag tror aldrig de säger donera här eller något motsvarande. Det handlar mer om att sprida den här videon och skapa medvetenhet. Så att, som du hör, jag är lite kluven, men det finns bilder på de här 3 hipsterkillarna som står ner med ugandiska arméer med AK-4 liksom, och posar framför kameran och har sig liksom. Man ska vara lite försiktig med att finansiera krigshandlingar mot andra. Även om naturligtvis att Kony i sin tur, som jag har försökt säga här nu 3 gånger för att verkligen säga för att alla håller kanter, hans liv behöver inte så mycket om, men man får inte glömma att det finns många oskyldiga också runt omkring som kommer att bli collateral damage egentligen, eller oskyldigt döda i ett framtåg liksom. Om man understöder den ugandiska armén för mycket så att de går in och ska börja ta över här, så kan det ju hända mycket värre saker naturligtvis, men som du säger, jag tycker kampanjen är bra. Framförallt ur ett social media perspektiv så är den ju väldigt fascinerande. Det måste ju vara den största kampanjen någonsin på nätet.
Mm, ja, de har ju stor hjälp av att videon är väldigt snyggt gjord och är väldigt snyggt upplagt. Och det som du kanske missar där, det är de ber om donationer.
Det gör det alltså?
Okay. Ja, de slutar med att det finns 3 saker du kan göra. De har något som heter ett action kit du kan köpa för en viss slant. Så får du något bracelet och du får lite affischer och klistermärken som du kan lappa upp, så slipper du göra dina egna grejer. Men de har också sån recurring så att du kan donera en viss summa i månaden då.
kan man göra till oss också, kan man nämna.
Ja, just det, på slashat.se/donera.
Och vi understödjer inte någon armé.
Nej, fast vi är också ganska otransparenta på det kontot.
Alla pengar går till oss.
Men jag har ju sett hur min stol har sett ut länge, så det finns liksom inte så mycket transparens att ta tillvara på här. Nej, men se i alla fall videon och sen får ni ju göra en egen bedömning, tycker jag. Sen, jag tycker det är ändå viktigt att folk får reda på vem man är, och där tycker jag de gör helt rätt.
Absolut, och sen så ska man inte avskräckas från att donera till bra kåsus, alltså, men man ska nog försöka hålla sig till de större etablerade organisationerna. Speciellt Läkare utan gränser är en sån här typisk organisation som gör jättemycket direkthjälp runt om i världen. Så har du en peng över, så ger de pengar också, naturligtvis. Men man får välja själv, och jag tror att jag också är väldigt nöjd med att den här medvetenheten har höjts så fantastiskt runt den här sketstöveln.
Hade Jonasson varit här i chatten nu så hade han sagt moving on till nästa ämne.
Jag tänkte precis på det.
Yes. Då ska jag hoppa till att Nokia eventuellt planerar att ge sig in i tabletmarknaden med en Windows 8-tablet. Det är lite rykten, eller information påstår Digitimes att de har fått tag på. Och det är då att tablet-racet, där helt enkelt att Nokia har gått all in med Microsoft-samarbetet här. De sägs arbeta på en ARM-baserad 10-tummare med en tvåkärnig Qualcomm System on Chip-processor. Jag tror att det skulle vara en modell Snapdragon S4 kanske, Tommy. Nej, det vet inte du. Vi säger det. Det är i alla fall den som sitter i HTC One S. Att den då skulle passa bra i den här. Release sägs inträffa i fjärde kvartalet. Så lagom till julhandeln. De kommer däremot inte hinna att slå Dell som har en Day One-strategi. Dell har ju då tidigare gått ut och sagt att vi kommer ha en Windows 8-tablet när Windows 8 finns för tablets tillgänglig samma dag som Windows 8 för tablets presenteras, vilket är en god tanke, men ingenting Nokia kommer att hinna med. Men vad som talar för Nokias fördel här, det har väl mest att göra med att Lumia som Windows Phone 7-telefon har tagits emot så pass varmt som den har gjort, och att den har ett utseende som sticker ut, och att det på något sätt kan ärvas ner i en tablet där det faktiskt går en och annan Android-tablet per dussin, så kanske Windows-tablet-marknaden kan ha lite större tur. Också precis som när vi pratar om Lumia 800 och Windows Phone 7, så kanske det är ett alternativ till den som inte är så sugen på en iPad. Efter att själv ha sett Windows 8 demonstreras på en tablet, så är jag klart nyfiken, alltså, det måste jag säga.
Mm. Alltså, hade jag inte fått låna Lumia-telefonen av tre som jag fått göra, så hade jag nog varit mindre intresserad av det här. Men när jag har sett, jag kan visa upp den här också, Lumian, och faktiskt lekt ganska mycket med Windows Phone 7, så jag är nyfiken på vad Microsoft eventuellt kan ha i rockarmen när det handlar om Windows 8, Xbox 360, mobilerna och tabletarna tillsammans, och ett enhetligt system. Som jag pratade om det där med SkyDrive, att alla filer du lägger på din mobil kanske dyker upp på din Xbox 360 och du kan spela musiken där. Sådana saker. Jag är mer entusiastisk nu, Jesper, om detta än vad jag var bara för två månader sedan.
Man märker hur Microsoft sakta men säkert får hela sin lilla egna miljö med alla små delar. Ja, precis. Nej, men det är lite så. Att de bygger sin egna med liksom, de ska finnas på alla plattformar, och det är konsekvent rakt över. Så att, jag tror vi ska inte räkna ut Microsoft riktigt än. Jag tror att det var precis det här de behövde, men vi får väl se när Windows 8 för tablets och även för PC för den delen kikar ut.
Och jag hoppas verkligen att Microsoft har lärt sig från Googles blunder med Honeycomb. Att de inte, för att någon partner stressar dem att släppa ett tabletoperativ, bara kastar ut det fort för att få ut det på marknaden. Microsoft, ni lyssnar på mig nu, ni är så långt efter som ni är. Ni behöver inte stressa nu. Ta ett halvår till och bli skitbra, så låt det göra det. Kasta inte ut det om en månad bara för att ni måste, utan låt det gro och ta. Och ni har råd framförallt. Herregud, ni har så mycket pengar. Ni simmar ju i pengar.
Gör inte en Diablo 3 nu.
Nej, just det. Och splitta på PvP och singleplayer, va? Då blir det bara ont blod. Ont blod har det varit jättemycket om runt om i Lulsec. LULZ SEC. Det har ju varit en ganska intressant story som kanske blir film, kan jag gissa på. Det finns ingen information om det, men jag kan tänka mig att det blir film i slutändan. För det är nämligen som så här att amerikanska och engelska medier uppgav sent efter att Slashat var slut förra veckan att FBI i samarbete med Scotland Yard, som är motsvarigheten då i England till FBI då, har slagit till mot toppaktörer i det okända eller ökända hackerkollektivet LulzSec, eller Lulz Security ska man egentligen säga. Tre personer ska ha arresterats och ytterligare två är delgivna misstanke för delaktigheter i deras aktioner. Ni som kanske har missat vad LulzSec och de gör, så de har gett sig på... LulzSec är egentligen en orelaterad offshoot från Anonymous som är väldigt, väldigt duktig tekniska hackare om man säger så. Folk som egentligen, de vet vad de pysslar med om man säger så. De har hackat bland annat Sony, Nintendo, amerikanska staten och CIA. Just det, precis. Och de ska ha samarbetat då med Anonymous för att attackera både banker och myndigheter. Ursäkta mig, lite förkyld som ni hör, nästan jobbar lite.
Det är okej. Okay.
Tack så mycket, jag gör mitt bästa här. Och i alla fall, och helt plötsligt så greps de här fem personerna. Och det visade sig nämligen att i somras så grep FBI LulzSec, ja, ledare inom vissa måsvingar, som heter Hector Monsegur. Han är mer känd som Sabu i USA då. Amerikanska polisuppgifter har den här mannen efter sitt gripande då gett FBI viktig information om LulzSec-nätverket, så att han blev kallare, kan man väl kalla det för, en infiltratör då. Så att vad som hände egentligen var att Sabu försvann i somras i en vecka eller två. Sen kom han tillbaka och fortsatte att köra på med LulzSec, men då var han alltså då en rogue, kan man kalla det för, som rapporterar tillbaka allting till FBI. Hans uppgifter då anses ligga till grund för det våg av polistillslag som har skett både mot LulzSec, eller LulzSec, men jag kan inte säga så långt ord, och en annan hackare som sker då i flera länder. En av de grymma männen är bland annat Anar Chaos, som är också förhållandevis känd, som sägs vara hjärnan bakom att hackningen av Stratfor, som är ett amerikanskt bevakningsföretag där de stal miljoner mejl, ska jag säga, och som senare publiceras via Wikileaks. Så att Sabur, en man du kanske inte vill vara idag, sen så kanske han skulle ha övervägt det där innan han började med dumheter. De säger också att anledningen till att han valde då att samarbeta med FBI var att FBI hotade med att han skulle hamna i fängelse, och det här är en tvåbarnsfar, och han kände att han ville inte lämna sina barn, så då valde han istället då att vända sig och infiltrera sin egen organisation, om man kan kalla det för organisation. Så lite hacker cloak and daggers, Jesper.
Mm-hmm. Det är alltid kul att lyssna, det är som på film.
Ja, men jag säger det, detta är ganska bra stoff för nästa liksom film att göra av de som gjorde Facebook-filmen.
Ja, vem var det? David Fincher?
Fincher var regissör, och så hade du Sorkin som skrev manus.
Yes, yes. Duktiga killar. Yes.
Väldigt duktiga. LulzSec, not so much. Fast tekniskt väldigt duktiga, men man kan använda den kunskapen till bättre saker än att mångt mycket förstöra. Liksom.
Jag har inte så mycket följdfrågor på det här. Det är bara intressanta nyheter från fronten. Så
att säga. Amen, precis.
Men då knallar jag vidare.
Amen. Våra sista ämnen.
Jag har världens kortaste ämne, Tommy.
Åh, vad bra!
Jag tänkte, eller det är egentligen tvådelad.
Det handlar om att, lång, så att...
Det handlar om Instagram, som går som tåget.
Ja, innan Jesper, du börjar prata om detta. Mm. Kan du förklara för mig vad Instagram är?
Instagram är en fotodelningstjänst där du med mobil tar en bild och sen antingen publicerar du den som den är. Eller så lägger du på lite schyssta gamla retrofilter. Och ja, det är väl ungefär det hela, så att säga. Du geotaggar också så var bilden är tagen. Du har möjlighet, och det här anses vara lite fusk. Du kan välja en bild tagen med telefonen. Du behöver inte ta den direkt i appen. Vilket gör att det finns väldigt mycket folk där ute som fotar tokschyssta bilder med systemkameror. Manipulerar, fixar, lägger in i telefonen och sen publicerar. Men det tycker alla är lite fusk. Men... Det är ju all in good fun. Folk postar lite ja, roliga och snygga bilder med effekter helt enkelt. Och det rullar på, kan man säga. För just nu har de precis passerat 27 miljoner användare. Och japp, det är helt enkelt just nu den populäraste bilddelningstjänsten på iOS-plattformen. Men kanske inte så länge till, för nu kommer också Android-appen här som enligt Instagram själva är bättre än iOS-appen. hur den nu ska vara. Det jag hade ju gärna velat att de skulle vara exakt likadana. Det hade ju varit det bästa för alla parter. Men för er där ute som har tittat avundsjukt på iOS-användare som Instagrammar hela dagarna, så är det snart dags för er. Om den inte redan är publicerad så är jag lagom till att du har plockat ner det här avsnittet. Men baserat på din fråga, Tommy, du har inte provat. Tommy?
Ja, förlåt. Jag hade mutat mig. Jag snöt mig.
Jag ser att läpparna rör sig i videon här, men jag hör ingenting.
Ja, men jag är här nu. Här är jag. 1-2-1-2.
Välkommen.
Ja, tack så mycket. Jag mutade kort, lätt och ledigt där. Jag snöt mig. Jag hade mig. Ja. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Instagram. Jag har ju faktiskt inte provat det, och du förklarade det väldigt professionellt här, Jesper. Men jag, alltså, ja, man skulle kunna använda Flickr till samma syfte och få bättre kvalitet på bilderna.
Ja, fast här handlar det om att man ska fota med ungefär, man har sin mobilkamera och man har de inbyggda effekterna, så ska man vara så kreativ som möjligt med det, och så bygger man du bygger ett socialt nätverk där också med att bli kompis med ja, kompisar, och gillar och tycker till och kommenterar fina bilder. Det finns folk som är väldigt, väldigt duktiga på att posta där. Våran fotospecialist Pierre Pox till exempel är väldigt duktig på Instagram, snygga bilder. Mm.
Ja, det borde han vara. Han är professionell fotograf, så han borde ju se det här med ljus och allt annat som vi har lärt oss i våran special för 2-3 veckor sedan. 4-5 veckor sedan. Jag lovar att ladda ner appen, lägga till dig som polare på Instagram, och så ska jag ta några bilder.
Tycker jag.
Yes. Och sen så tror jag att de måste säga att appen är lite bättre, med att den är ny liksom. Och så kan de säga sen att nästa version för iOS är minst lika bra, eller inte bättre än Android-versionen. True, in the marketing. True. Sen så kom jag på det här mitt under pågående ämne, att vi har faktiskt glömt veckans forumtråd, Jesper.
Oj, oj, oj. Det är
så
sant.
Så nu har jag tagit på mig här att plocka fram en liten tråd som ni ska prata om lite extra den här veckan. Det är vår gode vän Kronvall i forumet som har den mer kluriga topiken med subjektet 150% slashat. Vad är nu då detta? Jo, det är nämligen som sa att han frågar helt off topic att han har börjat lyssna på våran show i 1,5 gånger hastigheten. För att det finns för mycket att lyssna på och för lite tid här i världen. Och han menar på då att 2 gånger Tommy och Jesper, det är lite för mycket. Det blir som på fyllan. Som smurfar på fyllan, säger han här också. Så då är veckans fråga helt enkelt då i forumet. Det är, hur lyssnar du på oss? Är det 100%, det vill säga vanlig fart? Eller lyssnar du faktiskt på oss i 1,5 för att få ut mer slashat per minut? Helt enkelt. Hur gör du, Jesper, om du efter... Eller kanske inte bara slashat, men kanske andra podcastrar. Hur lyssnar du då?
Ja, jag brukar ju i och för sig inte i podcast, då brukar jag lyssna i normalt tempo. Jag vet inte varför det har blivit just så där. Men ljudböcker lyssnar jag alltid i 2 gångers hastighet. Mm. Mest för att det är den enda inställningen som finns utöver normal hastighet i en iOS-enhet. I alla fall deras inbyggda program. Och det fungerar alldeles utmärkt i alla fall. Men de som läser böcker, visst, de är ju effektiva och läser in boken på ganska så kort tid. I alla fall betydligt kortare än vad jag själv läser en bok. Men den är ändå de är oftast i alla fall gjorda på ett sätt som gör att man kan köra 2 gånger hastigheten. Och den påverkar inte heller pitchen på rösten, så det låter inte smurfa. Jag vet inte vilket program Kronvall, för övrigt vår gamla hyresvärd Tommy. Vilket program man använder. Men pitchas det upp så finns det ju liksom en gräns för hur mycket man kan skruva upp det innan det börjar låta lite jobbigt. Sen vet jag ju med mig i alla fall, och även dig, att vi pratar ganska så fort. Ja. Och det kan ju bli ett problem då för folk. Men å andra sidan sitter man så här tokigt fokuserad i ett nedsläckt rum med lurarna på och högsta volym och fokuserad på slashat nyheter, så kan man nog ta in oss på 2 gånger hastigheten. Men det gäller att vara tidseffektiv, och fixar man det, då tycker jag absolut man ska prova det. I alla fall ljudböcker, du kan ju halvera längden på en ljudbok utan att nämnvärt missa någonting. Jag var tvungen att slå tillbaka ett par gånger, för jag tyckte inte... Har jag slått på 2 gångersläget här? Nej, det är inte. Nej, till slut vänjer man sig vid det.
Mm. Och precis samma värld här. Man märker att det är du professionella uppläsare som läser ljudböcker, och de pratar så här, artikulerar ordentligt och pausar i vissa meningar för att skapa en effekt. Och vi gör inte sånt. Vi orkar inte sitta och prata så. Så att ljudböcker, samma sak här. Då kör jag 1,5 brukar jag köra. Då tar... Ja, istället för att man lyssnar i 10 timmar så är det lite mindre timmar, helt enkelt. 7,5.
Vi kanske skulle vända på det, att så snabbt som vi pratar så spelar vi in en show på en halvtimme, drar ut den till en timme och publicerar.
Nu börjar vi snacka, Jesper, och då blir det också, kan vara så här, för the hearing impaired version, när vi pratar jättesakta och artikulerat. Ja, ni förstår. Men i alla fall, hur gör ni? Vi är alltid nyfikna och vi vill såklart dra lite uppmärksamhet till vårat forum. Så forum.slashat.se, topiken heter 150% slashat. Hoppa in där och skriv och fundera, tyck och tänk. Och passa på att ge lite podcast-tips eller podcast-apps-tips. Speciellt då för båda plattformarna. Det finns ju för både iOS och Android. Då ska vi köra mitt sista ämne, Jesper, som är ett sifferämne. Så nu får ni verkligen koncentrera er här i några minuter när jag läser siffror för er.
Vi har sagt så många bokstäver så jag tycker det är hög tid.
Bara siffror, bara binärt ska vi prata resten av showen. Nej, siffror, en dag i internets liv helt enkelt ska vi summera för er. Och då kan man säga att varje dag konsumerar vi data motsvarande 168 miljoner DVD-skivor. Väldigt mycket data som skickas fram och tillbaka. Per dag skickar vi 294 miljarder e-mails. 2 miljoner blogginlägg skrivs per dag. Och skulle man göra artiklar av alla inlägg då, så skulle man kunna fylla Times Magazine i cirka 770 år. Och det var på en dag på internet då. 172 miljoner besöker Facebook. 40 miljoner Twitter. 22 miljoner LinkedIn. 20 miljoner Google+. Och 17 miljoner på Pinterest. 4,7 miljarder minuter spenderas på Facebook, och detta är alltså per dag då helt enkelt. Det skrivs ungefär 532 miljoner statusuppdateringar, och det här är stats som jag tycker är imponerande. 864 000 timmar med video laddas upp på YouTube på en dag. Och ungefär då så är det 1288 nya appar läggs upp på Android Market eller Google Play som det heter nu, eller App Storen, och 35 miljoner appar laddas ner. Det här är ett axplock från en infographic som har mycket mer data. Men alltså, när man sätter det i siffror så blir man ändå lite imponerad, tycker jag.
Ja, verkligen. Och är det något jag ska... Alltså, är det något jag reagerar på här, så är det väl att LinkedIn har 22 miljoner besökare per dag. Mer än Google Plus, och att Pinterest, som är en så pass ny tjänst, är uppe på 17 miljoner besök varje dag. Fan, det händer mycket nu för tiden nu.
Och det är ju så att, nu tar jag en siffra i huvudet här, men långt uppåt 90% av alla Pinterest använder är kvinnor. Läste jag, eller hörde jag på Twitter för några veckor sedan. Och att det är tydligen, det attraherar, det är lätt att bli lite genus här, men naturligtvis, men att tydligen så tjejer gillar att samla på saker tydligen, och bilder och sånt och lägga upp, så Pinterest är onekligen i allas, på allas munnar om man är kvinna i alla fall. Pornterest, nu börjar jag snacka att det är för män, Jesper. För att fortsätta med det här genustänket. Nej då. Men jag vet inte, de har hittat rätt, och Pinterest är väl fortfarande en stängd beta, va?
Pinterest? Nej, den ska väl vara öppen nu, va? Då släppte in mig, då kan det ju inte finnas någon som helst.
Då, det är ju det sista på något sätt.
Fast jag stängde nog ner mitt konto, det gjorde jag nog bara med det.
Ja, alltså jag fick ett beta-konto och jag hade requested invite. Så det är fortfarande nedstängt, alla kan inte få det. Min fästmö är väldigt modemedveten och väldigt intresserad, typ att få lite inspiration och sånt. Både för att måla lite och lite kläder och sånt där. Men hon vibbar inte alls för Pinterest. Jag vet inte varför riktigt, men det var inte alls hennes grej. För er som inte vet vad Pinterest är, så är det egentligen bara att man tar en bild. Alltså inte tar en bild med kamera, utan man hittar en bild på nätet och så lägger man upp den. Och så lägger man under en kategori, till exempel under väskor. Så kan andra kommentera på den väskan, och andra som följer dig på Pinterest då får tips om den här väskan. Så att lite chic-människor runt om i världen som är trendsättare, så är det väldigt, om man gillar till exempel... Men jag tycker om Jespers klädstil. Det gillar jag, Jesper. Så kan jag följa dig och få lite tips liksom, vad Jeppe kommer att tycka är snyggt och sådär framöver. Men även mycket andra grupper de har. Det är ju design och bilar, utbildningar, böcker, fitness, husdjur och bilder och sånt där. Så att, ja, inget för mig, men definitivt någonting för andra.
Yes. Och det får väl nästan sammanfatta slashat.se avsnitt 156. Nu har vi rullat på bra här, du.
Ja, vad bra jobbat. Det är lite över timmen där, och det kanske kan vara som en liten ursäkt då för att vi har ett clusterfuck av planering den här veckan. Vi har varit väldigt duktiga på att inte göra detta, men det gick tyvärr inte att fixa den här veckan. Plus att jag är lite förkyld och jag känner att jag behöver vila. Så då kan jag få sova imorgon också, naturligtvis. Ja, vi har inte så mycket mer att säga, va? Vi kan väl börja
lite... en viktig sak.
Alltså?
Vi är självklart tillbaka precis som vanligt igen nästa vecka. Då är vi där tisdag 19.30 sharp för lite försnack innan showen. Och länkar och sånt till oss finns ju som vanligt på slashat.se/social. Eller om man vill få fulla upplevelsen så är det ju helt enkelt slashat.se där man även röstar i våran poll den här veckan. Och alla andra veckor.
Och även slashat.tv för er som vill se oss när vi sitter här och pratar. Kanske finns planer för videoformatet i framtiden, men det är så det ser ut just nu. Så slashat.tv, det tar det till vår YouTube-kanal egentligen, där ni kan få se och vara med på ett annat sätt. Sen som vi pratade i mitten på showen där, mitt under Kony 2012, Slashat är en icke-vinstdrivande show som vi gör därför vi tycker det är roligt. Så vill ni vara med och donera en peng som till exempel bekostar mickar och annat kul som vi har i showen, så kan ni gå till slashat.se/donera och lägga en peng. Man kan lägga en 10 i månaden, eller så kan man lägga en obestämd summa en gång, eller 25 i månaden eller 50 i månaden. Det gör ni precis som ni vill, och alla pengar går ju såklart oavkortat till showens fortlevnad. Som vi pratar om, det handlar mest om att finansiera inköp av mickar och kameror och sånt där, så vi ser så hård ut som möjligt.
Yes, precis. Och med de fina orden så tycker jag vi...
Ska jag säga det att Retrospelsmässan, det är lika bra att nämna det.
Nämn det då.
Ja, det är på gång. Detaljer kommer. Det har kommit upp en topic i forumet, men vi har mycket mer planerat än så. Jag vill bara nämna att det är i full fräs. Retrospelsmässan.se ska ni gå in på och titta, eller googla er fram till det för en meetup med oss. Men framförallt då Retrospelsmässan i sig, men även träffa mig och Jesper och alla andra goa gubbar. Alltså jag säger gubbar, jag vill gärna vara tvekönad tänkte jag säga. Men det alltså tjejer, den här året dyker upp, vi var över 20 pers som satt och drack öl tillsammans, och inte en enda kvinn var det, va? Inte en enda dama. Så nu ser ni till att dyka upp på den här meetupen. Vi hade ju träffat lite tjejer faktiskt i Stockholm. Vi hade meetup där uppe i Jesper.
Det är sant, det är sant.
Men visa nu att ni också kan, tjejer, vara med och umgås. Det är skitkul. Det är väldigt trevligt.
Yes.
Nu Jesper, med de bevingade orden kan du säga.
Med de bevingade orden igen så tycker jag vi tackar för oss. Så ses vi här igen om lite drygt en vecka helt enkelt.
Det gör vi. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Ha det gott.
Ha det bra. Hej.